Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäster är vi själva, men fokus inte på oss själva utan på Andres Cervenka uttalas det. Jag tror Cervenka säger de på ljudböcker. Det är ju tjeckiskt namn. Och så vi hade tänkt att prata med honom, som är faktiskt den första gäst som har tackat nej efter Leif GV med tid. Men sen tackade han inte nej, utan han svarade inte på mig. Jag tror han väldigt mycket att göra. Sen bor han i Lund dessutom. Och jag hörde från ekonomjournalister att han är väldigt betänksam, han säger det, så poddformatet kanske inte passar honom på det sättet. Men jag själv fick ögonen för honom när Stefan Jarl gjorde den här godheten som kom 2013 om girighetssamhället. Som fick... Stefan är jävligt smart och han läser ju också Dagens Industri, högertidningar, med dessa liksom fiendens sida ur hans sida och är intresserad av ekonomi och sånt. Så i den filmen har han ju Tommy Berggren då, som en ciceron, och drar det in Molières den girige. Men sen har han då, och det blir lite kanske buskeshållet ibland, men däremot så använder han just då Dagens Industri och Svenskans ekonomijournalister för att kritisera samhället. Och faktiskt, det är 10 år sedan, förutspå det som kommer idag med ett ökat våldssamhälle, brutalitet och sånt som ökade inklyftor på ett större plan kan leda till. Du var precis, jag har känt att när vi har pratat om, jag har ju velat haft ekonomer länge, jag läste ju ekonomisk historia, lite nationalekonomi, men det är inget favoritämne för mig heller, men jag har velat haft ekonomer. Jag har känt att du har varit lite för osäker mark, men du verkar ha fattat de här böckerna väldigt
bra. Jag kan ingenting om ekonomi, men när jag läser Cervenka så är det klart att jag och troligtvis de flesta andra blir väldigt upprörd.
Den heter då, vi vill säga att hans aktuella bok som kom förra året var en bestseller som fick Augustpriset. Det brukar ju vara tecken på dålig, har ju du sagt, vilket det oftast är. Men den här var ju bra, Gir i Sverige, kom på ordfront och blev en bestseller för, trots att det är ekonomi det handlar om. Och,
men är det en bestseller?
Jo, den sa typ 50 000 i Sverige. Idag är ju 5 000 en bestseller i Sverige, så det är ovanligt mycket. Och jag tror att han har något på gång utomlands, för jag lyssnar på en podd som heter Förlagspodden som Kristoffer Lind har med någon annan som är lite så här skvaller från förlagsbranschen eller någonting, kan man säga, kommer veckovis. Jag lyssnar på den ibland, men de sa att han fått en agent och gått över från Naturkultur till Bonniers, och de sa att hur kan det komma sig, för att i utlandet är man totalt ointresserad av Sverige i såna här frågor, och även true crime vet jag, det är bara helikopterrånet de lyckades med mån sälja utomlands. För Sverige är mer en avkrok, vi är inte som Tyskland, Frankrike som folk är intresserade av utomlands. Men ja, som sagt, jag vet inte, han kanske har något på gång att göra det här på ett brett perspektiv också.
Alltså det jag tycker är det stora problemet när man läser den här, för det är ju alldeles uppenbart att även utifrån ett kapitalistiskt perspektiv är det här liksom hur man sköter ekonomin, är det inte så smart helt enkelt.
Nej, det var ju Stefan Jarl gjorde i sina filmer.
Och då undrar man ju varför det är på det viset. Och jag är ju då allmänt misstänksam mot allt och alla. Och jag upplever att ett stort problem, när man läser den här, då tänker man, eller jag tänker, hur kan det komma sig att det inte blev mer hallå kring den här boken? Därför att det som står i den här boken är ju närmast chockerande.
Alltså, det blev ju hallå, men tyvärr blir ju det de vanliga vänsterrösterna som man är så van vid att slå in öppna dörrar, Göran Greider och de här. Jag håller med, för jag frågade dig innan, det är sådana självklarheter att, eller Johan Akelius var inne som, det är den enda, jag tror det var Johan som är den enda som har kritiserat en bit, att det är inte fult att tjäna pengar, och det tycker inte du och jag heller. Vi har just fått våra första Du har ju precis fått dina första ölpengar, men det är ingen större summa. Det är ungefär vad du
har druckit. 3000.
Ja, och du ska 800 till eller något av det. Så det är mindre än vad du har druckit öl för.
Ja, det går nog jämnt upp.
Men i alla fall. Men på långsiktigt kommer vår absint nästa år kommer ju 11 länder ser ut.
Ja, det vet vi ingenting om.
Ja, de har sagt om det. Jag kan berätta mer om det sen. Skitsamma. Ja, vill man sponsra podden så köper man vår öl, Cyril och Stig, Ollet, som finns på Systembolagen. På Södermalm, Enskede, Nacka och Systembolagets specialsortiment på deras hemsida man kan beställa. Men alltså, i alla fall, det är inte fult att tjäna pengar, men det är fult så som vi har det här, att vi har ingen, alltså, länder som USA har till och med arvsskatt, förmögenhetsskatt, taxerings, vad säger man, fastighetsskatt. Och det har man tagit bort i Sverige.
Alltså, eftersom jag nu är en sån jävla amatör på det här området, måste jag ändå liksom uttrycka mig vad jag tycker. Va? Och jag uppfattar att ett problem är att media sedan lång tid tillbaka är helt enkelt högermedia. Alltså jag tänker då, egentligen så tänker jag till och med på det som kallas för vänstermedia. För att alla är på något sätt...
Som en borgerlig bakgrund.
Ja, de har liksom... Alltså jag har ju upptäckt det, kan man säga, under det senaste året. Alltså det är en väldigt stor skillnad på de jag känner här på Lilla Essingen, som framförallt de som nu är pensionerade och som har varit arbetare. Alltså de har det helt enkelt ganska knapert. Medan däremot en massa människor som jag lärt känna sista åren, som är ju då, kan man säga, journalister eller jobbar med i olika statliga verk eller, du vet, övre medelklass, kan man säga. Alltså de har ju en extremt god ekonomi. Och det jag tänker på, jag började då på Expressen 85. Och då var ju journalister, hade inte mycket pengar. Det var ju snarare ett lägre medelklassjobb.
Ja, och de som blev journalister, jag tänker på en som typ som jag hade som mentor, till exempel Janne Lindström eller Ulf Thorgren på som var på Expressen, eller Thorgren på Aftonbladet. Det var ju arbetarkillar som gick till sjön och så hamnade de kanske i Beirut och så skrev de några knäck för de tyckte det var kul att skriva, och sen kom de in och blev
journalister på det sättet. Någonstans i slutet av 80-talet, jag undrar om det här, om jag är ute och cyklar, men jag tror inte det, så blev journalister plötsligt ett höginkomstyrke. Och jag tror att det handlar om ren och skär muta. Alltså om man får människor som är någorlunda intelligenta att tjäna pengar och liksom ha villor och olika grejer utomlands och så, och tillhör på något sätt den övre medelklassen, så blir de mindre kritiska mot hur samhället är strukturerat då.
Sen har du ju också, det finns ett uttryck som säger att jag håller på min speaker till en dokumentär som kommer i höst på SVT. Så jag har varit där de senaste veckorna en del. Och man säger om både SVT, lite Sveriges Radio, men framförallt SVT och DN, att 1968 släppte de in alla dårar. Sen dess har ingen kommit ut, för att det är deras barnbarn idag som jobbar där. Att de sitter på platsen och liksom, jo, med alltså, näbbar och klor.
Alltså det jag upplever som det stora problemet, det är att vänstern, det vi kallar för vänster, är ju också fiender. Va? Det finns liksom, som jag ser det, ingen riktig vänster. Utan problemet är att det som vi betraktar som vänster, det är liksom, de håller på med de här frågorna om transpersoner och miljö och allt möjligt sånt där som attraherar den här, kan man säga, medelklassen som lever på Söder och så. Och det har gjort att verkliga vänsterfrågor om när det gäller ekonomiska frågor har liksom försvunnit. Och jag tror att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, jag tror att delar av sossarna och Vänsterpartiet känner att det där är ett problem. Därför att de har liksom, på grund av deras åsikter när det gäller mjuka frågor, så har de distanserat sig ifrån det vi kan kalla för folket och vad folket tycker. Och det folket tycker, det har blivit mer högerfrågor. Det är därför Sverigedemokraterna har fått en sån framgång. Alltså man ska inte fråga sig, hur kan det komma sig att de har haft en sån framgång? Jo, det beror på att de har tagit upp frågor som är kännbara för vanliga människor. Nu får man inte ens använda uttrycket. Jag vet ju, det var Göran Hägglund, tror jag, eller om det var Alf Svensson, som använde uttrycket verklighetens folk. Mm. Och då alla skojade om det, skrattade åt det där. Men det finns ju, det ligger ju någonting i det där.
Alltså kan man säga, alltså att det här utförsäljningssystemet och ta bort skatt, sådana här självklara skatter som finns i andra länder, eller sälja ut skolan till exempel. När det är statsvetenskap sa mina lärare till exempel, varför har vi inte, varför har övriga världen ministerstyre och inte Sverige? Beror det på att Sverige är smartare och att vi är ett bättre politiskt system än andra, eller är det tvärtom?
För att, hur menar du då?
Ja, det är klart att det kan bli korruption med ett ministerstyre, om en minister får bestämma den här och den här ska få det här bygglovet, den här och den här ska få stanna som invandrare. Men det blir också att ministrar har inget ansvar. Och det är ju samma sak med som skolsystemet. Betyder det att det var ju, nu har inte ens Chile kvar det, men så som vi har sålt ut och privatiserat skolan och att de här vissa, framförallt från gamla sossarministrar, tjänar hundratals miljoner på det. Beror det på att Chile och Sverige var bättre än övriga världen, eller tvärtom? Nu har till och med Chile övergivit det systemet. Det är bara Sverige som har den här skolan.
Alltså jag tror att det är en grej som man inte heller diskuterar, och som jag bara känner på mig, jag vet inte. Men det är då att problemet med det vi kan kalla det socialdemokratiska styret, som man började och kritiserar i slutet av 70-talet, va? Det är att de är inte så bra på business. Och man ser ju liksom bara bilder av de här fackpamparna och de här sosseministrarna, och så tittar du på de som sitter i ledningen för företag. De ser ju helt enkelt lite smartare ut, och på det sättet kan man säga, jo, det har nog varit en hel del vanstyre, att man inte haft tillräckligt bra, därför att de har inte heller haft ett ekonomiskt ansvar.
Fast jag tycker att faktiskt Socialdemokraternas parti har ju också haft problem med mycket att de inte har haft rent traditionellt låg utbildningsnivå. Palma hade väl hög liksom, men det har varit ganska låg. Men däremot så Gunnar Sträng och Göran Persson, trots att de inte var ekonomer, var de bra finansministrar. Måste man säga, med att få bukt med finanser och sådär, tycker jag.
Jo, men alltså det har ju delvis att göra med rent praktiska frågor. Alltså man tittar på Sverige. I Sverige är ju ett av de enda länder i världen där vi har haft arbetarförfattare. Och det har ju att göra med att det fanns en stor, man kan nästan tala om en genetisk pool med människor som kom från fattiga förhållanden. Jag tänker bara på min farfar och morfar och så, och min pappa också. Och som ändå var smarta, va? Mm. Som fick, när de då fick möjligheter.
Om vi tar författare, Evin Jonsson, Harry Martinsson.
Absolut, men det där, alltså det blir ju en naturlig brain drain när du har ett socialdemokratiskt styre. Och då på det sättet så tunnas det där ut. Det låter ju otrevligt att ta upp det, men jag tror att det är en faktor som man inte kan komma förbi, va? Och jag tror att det stora problemet, det är att de som var socialdemokrater eller kommunister, man tittar på Östeuropa och så, va? Ja, men de var ju liksom idealister. Men problemet varför det inte funkade, det var ju att du hade liksom ingen drivkraft för människor att till exempel göra bra mat om kökschefer på restauranger och så. Mm. Alltså det fanns ingen drivkraft. Och det är ju det stora problemet med socialism helt enkelt. Va? Och när man tänker i de banorna, för jag tycker att kapitalismen är mycket tveksam som produktionssätt, även om jag inte har någon modell för någonting bättre, va?
Nej, men samtidigt som med utförsäljningarna, jag tycker jag kan faktiskt anklaga min mormor, som då är uppväxt med ett hat verkligen mot socialdemokratin, för att hon fick, då var arvsskatten på 95%, medan vi idag inte har någonting, som blev av med hela sin förmögenhet. Mm. Så jag kan förstå hennes då, medan på den tiden, å andra sidan, kanske behövdes en Robin Hood-skatt för att göra om samhället på något sätt. Men i alla fall, hon som betalat då så mycket skatt i alla sina år, hon vägrade gå in på Sofia hemmet till exempel, för hon tyckte att då ska åtminstone ha riktig vård. Men jag bodde hos henne sista natten, för jag hade separerat med min dotters mamma och jag hade en natt kvar. Då hade hon börjat tröttna på hur stökigt jag hade liksom. Ska du inte flytta snart? Jag bara, en natt kvar. Då får hon en hjärtattack. Då bor hon längst bort på Vallala vägen. Jag skulle kunna burit henne på mina axlar till Danderyds sjukhus. Mm. Jag ringer ambulans. Det är fruktansvärt att höra någon som har en hjärtattack också och skriker. Mm. Och som du älskar, som är som din mamma. Men den kommer efter en timme. Mm. Efter det blir hon alldeles sig själv och dör inom 8 månader. Och jag menar, i vilket samhälle som helst också, polis, ambulans, rättsväsende, det ska inte privatiseras. Här var ambulanserna till exempel privatiserade. Sånt som är i samhället, som är så viktigt. Och samma sak när jag förlorade mitt barn. Det var ju liksom bara, inget emot polacker, men det var ju bara polska vikarier den sommaren, när vi misstänkte också att något stod fel med barnet. Och vi fick inte det vi skulle ha. Över 40, är man över 40 som Julia var, så ska man ha specialistmödra för vård. Det var ingen som sa till oss. Och vi hade för stor sorg för att göra Lex Maria-anmälningar och sånt där. Det skulle de ha gjort själva. Men det menar jag, det är en försämring och utförsäljning av sjukvården till exempel.
Jo, men alltså, vi kan klaga mycket. Men om man ska försöka tänka någorlunda konstruktivt, så tror jag att det som är problemet, det är att för att få till ett välfungerande samhälle, så krävs det att människor känner ett patos för det de gör. Att de upplever att det är viktigt det de gör. Och alltså, om pengar är nödvändigt eller inte, det snarare upplever jag en annan fråga. Va? Därför som det är nu idag, om man tittar på det här samhället, så handlar vi talar då om att vi måste öka vår BNP och vi måste, så här, det måste finnas någonting att dela på kakan. Va? Men å andra sidan så är det ju så, tekniken går framåt, och nu det här med AI som inte jag vet någonting om.
Jo, men nu, man förstår att många kommer bli arbetslösa.
Ja, men alltså, vad ska man ha då för samhälle? Alltså, jag upplever att det finns, jag har sett den här serien Exit på tv, som handlar om norrmän och som är ganska svin eller väldigt sviniga.
Det var så, det var bara avbryta. Det var så otroligt dum krönika av den här Gunnar Brodej, eller vad hon heter, på Expressen.
Gunilla Brodej.
Som skrev att norrmän, vilka svin, jag kan inte se norrmän längre. Så här, du och jag som känner finanskillar, och jag som känner killar i den här åldern och varit på fester med dem, jag vet att svenska sådana beter sig bra mycket svinigare, ofta med kola och horor och det som de här killarna i norska serien gör.
Ja, men alltså,
och hon tror att det var ett norsk fenomen att de var.
Ja, nej, men alltså, så är det naturligtvis inte, men jag upplever att det är ju inte okej, alltså, som det ser ut idag. Men att för att göra någonting åt det, så krävs det liksom en moralisk ändring. Det är svårt att tänka sig en ekonom, men tänker sig en revolution, en klassisk kommunistisk revolution i Sverige, så skulle den inte funka, därför att de som producerar mervärde, det finns ju några som gör det i Sverige också, de som jobbar i gruvar, de som jobbar i vissa fabriker. Om de strejkar, så blir det naturligtvis ett problem. Men det blir ett problem för inte bara kapitalisterna, det blir ett problem för hela samhället. Va?
Ja, alltså, och därför 5% av Sveriges BNP i Kiruna i gruvorna.
Ja, nej, men alltså, problemet är att det går liksom inte att tänka sig en revolutionär utveckling på det sätt som den ryska revolutionen var gjord. Och då måste man tänka på ett annat sätt och försöka hitta en annan väg. Och jag upplever att det här med pengar är faktiskt ett stort aber. Och jag undrar ibland om pengar överhuvudtaget finns, eller om pengar bara är någon form av hypnos. Vi behöver alla pengar. Jag blev glad när jag fick 3000 av dig. Det behöver jag verkligen. Men de där pengarna, varifrån kommer ifrån, och vad gör man med det? Och man frågar sig, högkonjunktur, lågkonjunktur.
Det är en del filosofer, jag har glömt bort namnet på just vilka som har diskuterat den, att det här är liksom ett medel, en bara utvecklingsvara, något symbolet som är pengar på.
Ja, alltså, men då måste man, istället för att om man skulle bara ta bort det, så blir det kaos igen, va? Så blir det verkligen kaos. Man måste fråga sig, vem är det som tjänar på vad, och hur ska man försöka ordna till ett samhälle så det blir någorlunda okej?
Okay? Alltså, enkelt, och jag vill inte nämna, jag kan bara kalla någon Fredrik, eftersom det är en av en tonårsvän. Jag gick i Kungsholmens gymnasium, som förvisso på den tiden i slutet av 80-talet var Sveriges elitgymnasium nummer ett också, men det var i närhetsprincipen. Så kom du från innerstans budskola som jag och Matteus i Vasastan, där lät våra snittbetyg som arabkolagram brukar säga 0,7, 1,1, 1,9. Men det kom också folk från Bromma, och där blev Fredrik, jag kom ju också in bara för att jag var man, fick jag tillägg. Mm. För jag hade 2,9 och kom in på humanistisk. Det passade mig ganska bra för att man, det var mest tjejer i klassen och jag var ändå ganska duktig på språk. Och, men Fredrik och jag blev bundisar trots att han var från Bromma, för han var lite rebell. Mm. Sen har han, han nämns ju i Cervenka, alltså att hans bolag har sålts för, eller omsätter 3000 miljarder på spel, och han själv har en förmögenhet på 17 miljarder var, och han och hans kompis. Så de var nästan så att de skulle behöva gå på SOS för 25 år sedan. Så att de är self-made, men det är på spel. Och det är ju omoral, ska man säga. Han ursäktade sig när vi hade någon lunch, och så bara, men jag, du är min polare, jag dömer inte folk för sånt, även om spel på ett sätt är omoraliskt, men någon annan skulle ha gjort det ändå liksom. Mm. Du kan investera, och nu förstår jag att du som riskkapitalist investerar i bra saker också. Och det är han jag skriver om i En resa från Ukraina, utan att ens tillfråga honom om han skulle vara beredd att flyga ner ett ambulansflyg åt mig om jag behöver. Så gav jag bara hans nummer till min dåvarande tjej att ring honom, för jag vet att han skulle ställa upp.
Så där, men alltså, det är naturligtvis så. Jag har aldrig, jag känner ju också rika människor, jag har väl ingenting direkt emot dem.
Nej,
utan, sen, utan själva, som jag ser det, så alltså problemet är att samhället och politiken har drivit så tokiga frågor, och jag upplever att jag har liksom nästan ingenting gemensamt med de här idéerna som samhället har. De har ju resulterat i så mycket olycka, och jag förstår inte hur man ska kunna vrida det här hela rätt. Jag upplever nästan en form av känsla av hjälplöshet. För jag upplever att samhället är djupt orättfärdigt. Men hur ska man fixa till det? Jag känner bara, jag vet inte.
Du hade ju, det var ju det som det var rabalder på 70-talet som du kommer ihåg. Jag är för liten för att komma ihåg det. Men det var ju rabalder när Friedman fick Nobelpriset 74-75. För att han då, Chicago Boys-skolan som stod för den nyliberala ekonomin, hade ju Chile som försöksexperiment, eller man ska säga. Så det var mycket demonstrationer och sånt när han fick Nobelpriset 74-75. Jag vet, men, och sen kom ju, och han var ju då vän med Thatcher, Reagan och Pinochet då. Och sen kom det där sakta, det spreds över hela väst, och även, jag vill inte tala om Ryssland, men det blir fritt. Men jag vet att Nya Zeeland, när det är statsvetenskap, man, trots att vi är på exakt motsatta platser på jorden, Så jämför man ofta oss med, för att de hade en socialistisk stat som oss, välfärdsstat. Och trots att vi är kanske ändå med skogsindustri och järnmalmsindustri, tung industri, så är de får nation och sådär. Men de gick över till nyliberalism lite före Sverige, och de fick då en ökad rik medelklass då, som inte klagar, men en ökad större då fattig arbetarklass. De här som jag har varit med Lena Anderssons grötgate nu.
Ja, alltså om vi hoppar över till Lena Andersson, så det är sånt typexempel som jag tycker är ganska talande. Det är ju då att hon har naturligtvis rätt. Det är ju liksom, det är ett hårna människor som verkligen hungrar att tala om att det verkar fullständigt osannolikt att barnen skulle hungra i dagens Sverige.
Ja, som det hon säger. Jag hörde med någon gäst av Aron Flams podd att hon menar hunger är ett relativt begrepp, och det är det ju om vi bor i väst. Jag som har rest i tredje världen har att jag vet vad hunger innebär. Och gröt, för det första. Det, när jag levde down...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Lite romantiskt, man hade växt upp med svält och George Orwells Down and Out in London and Paris. I min debutroman Den här går jag och går, då stod jag mig på gröt på morgonen och så åt jag en soppa på jobbet liksom. Och för att få gröten god brukade jag hacka ner en banan. Och så brukade jag dricka med, eftersom jag inte dricker mjölk, med vaniljsojamjölk. Det gick alldeles utmärkt. Ett annat trick är att man kan, som vissa vänner har, det är att du lägger i jordnötssmör i havregrynsgröten. Och nu när jag håller på att träna boxning som bara den, så ska jag gå över till gröt igen, jag tänker.
Ja, nej, så, jag tycker,
så det är inget fel med gröt.
Ja, nej, men jag hade ju problem med gramsgröten i skolan. Obesvisning, jag avskyr gramsgröt. Men alltså, nej men visst. Alltså, problemet är att det är så många inom vänstern som är hycklare och som egentligen inte är ett problem. Alltså, jag tänker tillbaka på min vänsterperiod i början av 70-talet. När jag gick med i RR-na, K-formulär, så var ju det därför att jag upplevde att de som tillhörde den andra vänstern, alltså SKP eller KFML heter de från början, de var inte ute för att förändra samhället. De enda som hade anledning att förändra samhället, det var ju bokstavligt talat arbetarklassen.
Mm.
Och nu har ju det också förändrats, för arbetarklassen är en ganska liten del av Sveriges befolkning. Man kan säga, det finns ju en massa olika yrken som måste göras.
Mm.
Jag tänker på de som jobbar som inom sjukvården, inom kommunikation, busschaufförer, jobbar som renhållningsarbetare och allt sånt där. Och som jag ser det så skulle samhället helt enkelt inte funka utan de här människorna. Men problemet är det att om de skulle ha väldigt mycket högre löner som de förtjänar, då skulle samhället på ett eller annat sätt, vi skulle inte få samma profit i samhället.
Nej.
Och jag vet inte hur det där ska ordnas, men jag upplever att
Kuba har ju försökt, men det är inte heller okej att en läkare tjänar $30 i månaden.
Nej, men alltså, jag tycker ändå att man ska titta på de exempel som finns från socialistiska försök och se på vad det var som gick fel där, va? Alltså Kuba, jag har aldrig varit på Kuba, men som jag förstår det så är det ett problem på Kuba på samma sätt som det var ett problem när jag reste genom Sovjet sista sommaren Sovjet fanns, 1991. Att det var ett problem att det sköttes inte ordentligt.
Mm.
Och jag vet, vi gjorde en intervju med en snubbe som heter Fjodorov som var guvernör för Sachalin. Och Sachalin var till
Det är alltså en Tjechov skrev, ja, känd, kan man väl säga.
Den ligger då norr om Japan.
Mm.
Och Sachalin och
En fånge var det, va?
Ja. Sachalin och staden Sverdlovsk, eller regionen Sverdlovsk, var liksom provområden för kapitalism innan Sovjet föll.
Mm.
Man skulle kolla hur funkar det, va? Så man hade släppt kapitalismen fritt redan ett år tidigare när vi var där, va? Och så att det fanns ju de som hade, som var egna företagare till exempel, 91. Och han som var guvernör då, när vi frågade honom, han var ju väldigt, så att säga, väldigt cool, va?
Mm.
Han svarade på alla frågor, han hade en massa politrucker, ungefär 4 stycken snubbar som satt runt om honom. Och de blev ju väldigt upprörda över våra frågor, va?
Mm.
För jag ställde ju sådana frågor som, hur stor arbetslöshet kommer att bli när man genomför kapitalism med typ 50%? Och då sa han, ja, det var en kvalificerad gissning. Själv ska jag tippa snarare 40 ungefär. Alltså, du vet, det är ju lite chockerande svar. Men som jag såg det då, så de här killarna, de kom ju från, de har ju från början utbildats i ett kommunistiskt system och tänker kommunistiskt.
Mm.
Och som de ser då hur det här systemet inte funkade.
Mm.
Och upplevde då att deras beslut, som ju ledde till att människor svalt ihjäl, så var det ju.
Mm.
För de var inte bara hungriga, de svalt till döds.
Jag kan väl säga, det lärde jag mig på universitetet på statsrådet. Så de enda 5-årsplaner som har fungerat, det var Churchills under andra världskriget och Franco.
Ja, nej, men man måste ju säga att Stalins femårsplaner fungerade också. Man ska liksom inte glömma bort att de tog sig från att vara ett fattigt bondeland till att elektrifiera landet och att skapa alltså en tung metallindustri, va?
Mm.
Bygga upp traktorindustrier. Ja, nej, men alltså hela synen på, alltså jag har ingen lust att leva i Stalins Sovjet, och det som gjordes då är väl inte någonting som någon vill framhålla.
Du skulle ju hamna
i. Ja, det ska vi förmodligen göra. Men problemet är att man bortser ifrån de bra sakerna som ändå gjordes då.
Mm. Ja, jag ser ju då som uppväxt också i Sovjet här, som jag tar upp i Pocket Aktuella Ukraina, där boken, att jag ser ingenting positivt med kommunism. Samtidigt som visst, jag träffar ryssar som säger att vi hade faktiskt en ganska bra barndom, alla barn fick glass och så här, att det blev fattigare runt om. Men det var ju den här chock, om vi kan komma tillbaka till den här chockdoktrin som kom på 90-talet med, visst, i Sverige inleddes det med Bildt och de här, och när Soros skulle sänka svenska valutan och hela den här grejen liksom, och utförsäljningen och sånt. Men som Stefan Jag var inne på och Cervenka är inne på också, sossarna är ju de som symboliskt tycker jag har betett sig ännu värre än Reinfeldt och Borg och dem egentligen, nästan på ett sätt. För att här du ser Cervenkas andra bok, Vad gör en bank? För det här, under åren 2012-2015 hette vdn för Svenska Bankföreningen Thomas Östros, tidigare socialdemokratisk näringsminister. Flera partikamrater har gått samma bana. Förra finansministern Per Nuder arbetar åt Wallenbergs EQT. En av hans företrädare, Åsbrink, är rådgivare till investmentbanken Goldman Sachs. Tidigare näringsministern Björn Rosengren jobbar åt investmentbolaget Kinnevik. Anders Sundström hamnade på Folksam, och Swedbank och tidigare statsministern Göran Persson har uppdrag för bland annat riskkapitalbolaget Valedo. Då ska vi inte tala om Per Nuder. Nej, förutom Per Nuder, han nämns ju här, men Thomas Botström som med pensionsfonder där folk har lurats, och John Emanuel, Per Nuder och Thomas Botström. Så rent symboliskt, det kanske är småsummor i sammanhanget, men 300 miljoner då som de fick åt den här pajasen Jan Emanuel då, från Robinson, som kallas för sosse men snarare väl mer en SD. De fixade till 300 miljoner åt hans ungdomshem där ungarna inte hade toalettpapper ens.
Ja, det vet man kanske inte så mycket om, men
alltså, det stod att det har varit under sökande och
journalistiskt om det. Jag upplever, det är väl klart att människor som har rört sig i den världen, som har kanske från början varit socialdemokrater och som är kompetenta, som är smarta, det blir så konstigt att de får jobb inom näringslivet. Om de kan, de har ju säkert också kontakter som är bra för näringslivet.
Jo, men när de säljer ut skolan och när de sitter i styrelserna för skolorna som, där vi är ensamma nu.
Ja, men en fråga som, när det gäller skolan och varför man överhuvudtaget
har... Och vi har fått Europas sämsta skola också.
Ja, men varför är det så? Jo, det är så på grund av det här hyckleriet. Alltså, jag har ju då inte barn, men om jag hade barn så skulle jag kanske resonera likadant som väldigt många andra människor gör. Att jag vill inte att mina barn ska växa upp i oroliga förortsskolor. Jag vill att de ska få undervisning. Och hur får jag bättre undervisning? Jo, privatskolor.
Ja, eller förra veckan var jag i Lund, Malmö och Köpenhamn. Köpenhamn inspekterar, hittar jag bland annat stället då, för nu är jag reklam för vår kommande absint, vi ska ha releasepartiet för den. Men i vilket fall som helst, Lund var ju som jag har varit där förut på genomresa med, men nu var jag lite längre där och fram och tillbaka mellan, och reser mellan alla de här tre städerna. Lund var ju som någon motsvarighet till en skandinavisk Oxford då liksom. Bara att folk hade ingen stil. De gick i sandaler och tubsocker, men alla var intellektuella när man satt på kaféer och så och pratade. Så det var en hög nivå. Och det är sådana som Göran Rosengren, Anders Cervenka bor också. Och där tänkte jag att, och du såg inga afghanska skäggbarn
eller de här från Syrien som kom med Fredrik Reinfeldt, öppna dina hjärtan, som faktiskt är, det är därför jag måste ta min son från Östersund nu, där han gått fotbollsgymnasium, för att kurdiska räven styr där faktiskt, och det är de här som kom 2015.
Ja, hur det nu är med det, men alltså jag upplever att det där är ju på något sätt förståeligt, men om man nu glider bort ifrån de privata frågorna och hur jag skulle reagera.
Det är det jag menar, att ja, Lund, men jag skulle låta ett barn växa.
Ja, jo, men det skulle jag också göra. Men problemet är, när man tittar på ett helt samhälle, att så kan det inte vara. Jag minns så väl att när jag lärde känna det här gänget med invandrare i 94, 93, 94, så de var ju väldigt intelligenta, väldigt smarta människor, men hade ju ingen som helst bildning. Jag försökte ge dem då lite bildning. Va? Och jag insåg då att själva klyftan mellan de som var invandrare och som kommer från förorten. Jag kommer också från början från en förort. Jag kommer också från arbetarklassen. Va? Men jag fick ändå utbildning. Va? Det är att alltså de som, mina kompisar som har barn, va? De tjänar ju på att det är som det är. Därför att deras barn har ju då anledning att socialiseras, att liksom göra karriär i samhället och så. Det är ju inga problem för dem att liksom sköta sig. Va?
Mm.
Men de får ju en enklare väg på grund av att det är mindre konkurrens.
Ja, ja.
Och jag upplever,
jag har ju varit med Stefan Jörn, han har haft föreläsningar om sina filmer och för invandrarkids skolor. När vår gemensamma vän Micke Jallow, alla som var gemensamma, som har gästat vår podd, när han har tagit dit sina invandrarungar, som jag också varit och föreläst för, då har Stefan sagt, som jag också har sagt till dem, att ni kan inte prata på det här. Ni kan inte bara, det går inte att prata baba brorsan hit och dit när ni, om ni ska söka ett jobb. Man kan ha dubbla språk, som Navid kan tala, Alexander Saltsberg, min djurboksinläsare, även jag kan tala. Men ni måste kunna formulera er på bra svenska det, om ni ska söka ett jobb.
Det är liksom inte bara det, utan själva motivet till att göra, alltså man tittar på en 10-åring, va, som är smart och som skulle kunna bli vad fan som helst egentligen. Va. Så motivet för den personen att disciplinera sig, att sköta sig, när det finns andra saker som konkurrerar. Och om man tittar nu på kriminalitet, att man skulle kunna bli en kille som du vet jobbar åt olika gäng, va? Alltså att det blir ett rationellt val, då är samhället ute och gungar.
Och där är vi. Det är där. Jag skickade upp bort min son från Djursholm, för det har spritt sig som en cancer. Det finns det överallt där.
Ja visst, och jag vet inte.
Där har ju Djursholm och Lidingö och Askim och vad de heter i Göteborg.
Askim.
Jag ser alltid fel på det. Eller Limhamn i Malmö. Där har ju ungarna pengar att köpa droger. Men langarna, kurdiska rävens folk, de behöver ju folk som levererar det dit. Liksom. Så att det sprits ju som en cancer överallt.
Jo,
och det är först därför man börjar reagera nu, medan Leo var och jag varnade för det här 2008.
Ja, nej, men alltså, det här är en dålig podd. Vi står i hjälplöshet. Men jag vet inte riktigt vad man ska göra. Men jag tror att ett första steg, det är att skippa hyckleriet. Man måste nämna saker i dess rätta namn. Det får inte vara så. Jag var nere då, jag fick låna en lägenhet och var nere i Nis 2 veckor. Och då kom en kompis med mig. Vi växte upp i samma hyreshusområde i Umeå. Och han visade mig då på det här, vad heter det, Fria Tider eller något sånt där.
Mm-hmm.
Ja, och det var ju nyheter som jag...
Det är Frick's tidning, va?
Ja, jag vet inte. Mm. Men alltså, det här är någon form av högertidning.
Ja.
Och jag tänkte, jag måste ju skaffa det här, för att jag får ju inte information när jag läser Expressen och Svenskan. Va? Därför att allting filtreras bort. Och det som, bara för att man då riskerar att betraktas som invandrarfientlig. Jag vill inte invandrarfientlig eller. Men jag vill få veta vad det är som händer.
De enda jag prenumererar på är faktiskt Proletären och Fokus.
Ja,
men jag skulle alltså, prenumerera på Access också.
Ja, nej, men jag läser också. Jag läser Access. Jag uppfattar ju inte Access.
Och ETC har blivit bättre med undersökande journalistik också faktiskt. Tyvärr har de alltid varit de mest giriga i den tidningen. De används liksom kapitalsystemets, på ett sätt lite coolt, kapitalsystemets fulaste trick till sig själva på något sätt.
Ja, jag vet ingenting om det. Men alltså, jag tyckte då att det är fel att jag inte får information som ändå är information. bara för att det skulle kunna vara höger. Och i dagens Sverige, när Sverigedemokraterna är det näst största partiet, så måste man ju säga, ja men då har ju verkligen de här vanliga journalisterna misslyckats.
Mm. Det var ju det vi sa, för jag sa ju så här, hur fan ska vi snacka om den här boken? För att det är så jävla självklarhet att det, varken du och jag tycker det är fult att tjäna pengar, för vi vill också tjäna pengar. Men däremot så...
Vi är ganska dåliga på det.
Ja, precis. Jo, det var en på... min producent på SVT nu när jag jobbade där under våren, hon sa att ni du och Stig med det här med bilen, det är kul, och det är kul att den går bra, så glöm inte att köpa den, och det är kul att den smakar god. Ingen har sagt att den är dålig, och det är absint och så här, men det kanske inte är den mest kommersiella grejen absint. Det är coolt och så här, så det känns som att ni jobbar mer på lust än en ekonomisk vinning.
Ja, eller det är väl rättare sagt du mer. Men alltså, nej men jag upplever att det problemet ligger i att alltså för att kunna göra någonting åt det här samhället. Jag tänker på den här Kjerbenkas bok. Jag upplevde när jag läste den, jag tänkte, vad fan har det inte blivit mer så hej kring
det
här?
Ja, det var det du sa, ja. Varför tar inte folk upp
jag
det? Varför accepterar man?
Ja, men jag tänkte på Juholt då. Jag tänkte på hela den här Juholt-affären. Jag läste då den här, vad heter den här killen med
sig?
Suonen, jag vet inte. Den här boken, partiledaren som gick ut i Kina. Alltså den är ju otroligt upprörande, för att det är ju uppenbart att journalisterna som satte dit Juholt visste att han var oskyldig. Men de gjorde det...
För... Ja, om vi ska ta tillbaka, nu är inte mitt minne helt klart där, för det har gått 10 år.
Det handlar om en lägenhet.
En lägenhet i Västertorp.
En tvårummare, ja, eller trerummare.
Som hans fru fick bo på. Och...
Ja, men det var ju liksom, inget fel, han gjorde inget fel.
Nej, samtidigt, hon Dimarca från Vänsterpartiet flyger och har taxinoter för typ så här 300 000 på ett år.
Ja, nej, men alltså, i det här fallet var det liksom en, som jag ser, en schysst snubbe som kanske inte var den absolut vassaste kniven i lådan för sossarna, men han var schysst, han ville väl, och som stod för en form av vänster socialdemokrati som jag också på något sätt ändå stod för. Och vad hände? Jo, han fick ju sin position genom omröstning i partiet, vilket man ska som partiledare.
Och man ville ha tillbaka en långtröda kaffe.
Ja, precis. Och vad hände? Jo, de här journalisterna på de här tidningarna, alla de här borgerliga tidningarna, alla tidningar är ju borgerliga, de satte ju dit honom, för de var rädda för att få en vänstersocialdemokrati i ledningen för Sverige. Alltså det var ett rent politiskt, och de här jävla svinen som jag ju känner, det är ju kompisar till mig, de gjorde det, jag menar, som ett rent beställningsmord.
Tror du inte också att det kan, visst, jag kan hålla med där, för det finns ju obehagliga tankesmedier, kreab och sådär liksom. Men tror du inte att det kan vara också att vi pratade om Lena Andersson, jag får så här beskyddade instinkt mot henne när hon gått det här grötgate, eller vad vi ska kalla det, för att både hon och Juholt till folk som, trots att hon då är höger och han vänster, att de inbjuder till mobbing också och drev.
Ja, men alltså, problemet är, jag betraktar mig, många ser mig som höger, och jag är höger-vänster, för jag är höger när det gäller alla mjuka frågor. Jag är emot all form av depraverat samhälle som vi har idag. Men jag är vänster när det gäller ekonomiska frågor. Jag tycker inte att det är okej att de pensionärer som lever här på ön har det så knapert. Det är moraliskt felaktigt. Och jag upplever att ett samhälle som har ännu större ekonomiska skillnader än vad vi har i Sverige idag skapar kaos och skapar problem. Och jag är ju kanske inget bra exempel för som person. Jag är ju rätt oekonomisk och så. Men jag lever då fattigt, va. Men jag upplever att själva meningen med livet och meningen med det man kämpar för, det ska väl fan inte vara en massa dumt lyx. Det mest vidriga jag såg, det var nu en reklamgrej om det här Foodora. Jag tycker ju de här stackars människorna som åker omkring med de här buden, och så är det en reklamfilm där en massa jävla överklassungar, eller snarare vanliga ungdomar, säger, för att jag vill. Jag vill
att jag förtjänar, sa ja, du. Vad fått... fan har de förtjänat? De har fan... Jag delade ut reklam när jag var 9 bast. Ja. Hur har de förtjänat det här? Jag har skrivit det där, som jag sa, när jag gjort ett bokkontrakt eller någonting och lägger upp en hummer för att jag förtjänar.
Ja, det tycker jag är osmakligt.
Det var Marine Man som faktiskt jag fick det från. Han gjorde samma. Han har ut en 5000 kronors hummer.
Ja, du gör en massa osmakliga saker som inte jag vill ha med att göra.
men tillbaka till Lena där, tycker jag, det som var så för med drevet här mot henne, att man i vänstern gick upp i taket när hon har sagt att man kan faktiskt ge barnen gröt då, liksom, trots att det då är väldigt nyttigt, men de missade ju målet, för vad jag uppfattar, hon kanske har lite Asperger-drag, att det kanske låter lite empatilöst, men däremot hon menar ju närings, hon är ju idrottare, näringsriktig kost.
Ja, nej, men
hon, och jag har ju bott i The Hood i USA, de svarta har i mitt tycke, svarta är bättre idrottsmän, allra bäst är mixen som Henrik Larsson eller på Kuba. Mellan svart och vita. Men de har bra kroppar. Men du ska se hur i slumområdena i USA så är ju de tjocka som hus. Så det är för att de äter dålig fet mat. On the corner food, som de säger. Och de skulle tjäna på att äta gröt. Och det, jag tror att det är snarare...
Om det handlar liksom inte om det. Alltså orsaken... Nu talar jag i hennes mun och det kanske inte är okej, men... Orsaken till att hon reagerar mot allting som handlar om hyckleri. Lena Andersson gillar inte hyckleri, och jag gillar inte heller hyckleri. Och det som är det tragiska, idag skulle vi behöva en stark vänster. Den finns inte. Därför de som tillhör den så kallade vänstern i allmänhet till 95% är hycklande medelklassmän.
Ja, då är det hon sa ju, var slått. Det har ju blivit ett problem när hunger blir ett relativt begrepp som kanske inte alltid är hunger, när våldtäkt inte alltid är våldtäkt, när rasism inte är rasism, utan allt ska tolkas utifrån upplevelser bara, liksom, utan
så, alltså, ja, det är ju det hela. Men här sparkar vi in liksom det som att sparka på döda gåsar, döda gäss. Det är ju klart att det där är avskyvärt. Ska vi sluta då?
Ja, vi är exakt 45 minuter som vi brukar vara.
Ja, bra.
Men innan vi slutar då vill jag säga, köp, vill ni sponsra podden, köp vår öl Cyril och Stig Olut. Vi ska försöka anskriva kurs i slutet av augusti i Berlin, och i samma fall mejlan är cyrilochstig@gmail.com. Man kan ju också säga, om man är intresserad av att skriva kurser, kan man ju också skriva till exempel om att jag är intresserad av att göra en sån grej i Stockholm. För där har jag ett hus som rymmer 10 pers i Vaxholm som vi får tillgång till gratis om vi vill. Ja, min kompis Pia har ett hus, en ungdomsvän, som hon sa att det här vore perfekt för dig att stiga och skriva kurser. Och Vaxholm är inte fel. Där låg jag i lumpen, så jag kan visa skyttevärn
från ryssar. Oj, här skräckte jag den ryssen.
Nej, det var Uttra faktiskt jag fick avlyssna det som djurskör. Vad vi trodde var ubåtar mest. Han fått reda på efter.
Ja. Oh.
Ja.
Det är inte gratis att göra podd, och vi är beroende av varje bidrag. Swisha in ett bidrag på nummer 123-5354-857. Jag repeterar numret 123-5354-857.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.